när en berättelse börjar prata tillbaka till en, när man läser och försöker förstå och göra det som vi predikanter lite kokett kallar för textutläggning. Då inträffar det som man kanske kunde kalla för en dialog, en slags berättelseförvirring. Vad är det egentligen Jesus talar om i det 15:e kapitlet i Lukas evangeliet, som teologerna brukar kalla för evangeliet i evangeliet? En slags höjdpunkt i hela Lukas evangeliet. Ja, på ytplanet tycks ju de tre berättelserna som på något sätt utgör en helhet men också spretar i olika riktningar ha ett ganska entydigt och enkelt budskap. Det handlar om det som temat för dagen ger vid handen. Att vara förlorad men ha blivit återfunnen. Men nog har de här berättelserna lite olika inriktning ändå. Låt mig bara kvickt påminna dig om att den första berättelsen, den handlar om herden som har 100 får. Förlorar ett och metodiskt räknar fram, enligt vad det sägs, genom att knacka varje får på skallen när det går förbi och kommer fram till ett är borta. Noggrann, metodisk, analytisk och så ut och leta rätt på det 100:e fåret. Eller hon som kanske enligt traditionen har fått ett bröllopssmycke, det vackra hängsmycket som skulle bäras i pannan med de 10 silvermynten, som var en utsmyckning men som också faktiskt var något utav en ekonomisk säkerhet för framtiden. Hon förlorar ett mynt och hon tänder upp ljus, står det. Och hon söker med den där frenesin som en del av oss känner väl igen inom oss när vi har tappat bort någonting. Vi går från, nu har jag tappat det, till växande irritation. Ibland kan jag bli så arg så jag vet mig inte någon råd när jag har tappat bort något. Och jag vet ju precis, som min fru säger, tänk efter var du hade det sist. Och det hjälper ju väldigt mycket att lindra min irritation. Men så hittade hon myntet. Och så stod glädjen högt i tak. Mot de här två berättelserna är det helt annorlunda egentligen i berättelsen om den återfunne sonen. En far hade 2 söner. Men alla liknelserna är på något sätt inriktade på att Jesus samtalar med fariseerna genom de här berättelserna. Han tar oss upp på liknelsernas berg, upp på den högsta toppen, en utav de mest vackra vyer och fantastiska berättelser som finns, tycker jag, i Lukas evangeliet. Samlat kring tanken och temat människosonen har kommit för att uppsöka och rädda det förlorade. Och fariseerna, de där som vi talar ganska nedsättande om många gånger, de var ju säkra på vem som var förlorad och vem som var funnen. Och det är väl kanske därför som Jesus gör i berättelsen det som han också gör med dig och mig om vi sätter igång och bedjande tränger in i texten. Han kommer från ett håll som vi inte hade väntat det. Han beskriver en verklighet som får oss att börja fundera lite till mans. Vad är jag egentligen? När vi läste Hugo Odebergs fariseism och kristendom på den tiden då det hette teologiska seminariet på Lidingö och vi gick pastorsutbildning. Ja, då satt vi allihop lite undrande, vi elever som också var uppvuxna med den självklara bilden av vilka som var innanför och utanför och tänkte, om fariseerna var sådana, ja då är jag nog mer farise än kristen. I berättelsen så talar Jesus till fariseerna. Det gör han ganska ofta. Och det är egentligen hoppingivande så länge Jesus talar till dig. Så länge han har en hälsning och ett budskap till dig och mig, så länge finns det hopp för vår räddning. Vi kan bli funna genom hans ord. Han talar länge, många gånger väldigt skarpt och uthålligt till en grupp människor som bär ett namn som vi sen i historiens gång har liksom kommit att koppla till det man skulle kunna kalla för skenhelighet. Skenhelighet. Det är ett ord som jag nästan aldrig använder nu för tiden. Jag vet inte hur det är med dig. Och jag tyckte inte att internet gav mig någon vägledning och hjälp heller när det gäller vad skenhelighet är för någonting i 2017 års tappning. Vem är skenhelig idag? Har du träffat någon skenhelig på sista tiden? Någon som är from men på ett hycklande sätt. Som är egenrättfärdig, eller det kan ju också betyda att vara falsk helt enkelt. Och det är ju det som har kommit att bli innebörden i att vara en farise. Det är att helt enkelt stå för en falsk andlighet som egentligen inte bottnar i någon personlig verklighet. Nej, skenheliga är vi inte. Knappast inte heliga heller. Eller? Kan det finnas idag i Sverige en påklistrad fromhet, kanske inte i kristen tappning eller muslimsk tappning eller någon annan religiös form heller, men en attityd och en inställning som gör att jag tar på mig en attityd av att vara någonting som jag i grunden inte är. Jesus tyckte att skenhelighet var ett stort problem. Det kan man se. Inte minst i Lukas evangeliet där han i den ena liknelsen efter den andra riktad till fariseerna behandlar skenheligheten. En av höjdpunkterna kanske finns i det sjätte kapitlet där han talar om flisan i broderns öga och bjälken i mitt eget. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Sen kan du komma och säga någonting om flisan i din broders öga. Handlar inte det väldigt mycket om att vi tycker att andra människors problem som är relativt sett obetydliga är mycket, mycket värre än vår egen skenhelighet? Var hittar man dem idag? Ja, när jag lyssnar till Jesu undervisning så har jag en känsla av att ja, det känns nästan som att han har varit medlem i en eller annan frikyrka. För vi är väl ganska bra på låtsas fromhet. Sånt där som vi säger till varandra, kanske till och med till Gud, när vi predikar för honom i våra böner och talar om hur det borde vara. Eller? Kanske Jesus visste väldigt mycket, ja jag tror det, om det mänskliga hjärtats försåtlighet. Hur lätt det ändå på något sätt är att i fariseisk tappning ta på sig en form av fromhet. Aposteln Paulus talar om att ha ett sken av Guds fruktan, men inte vilja veta av kraften i Guds tro. Det är det väl det handlar om, skenheligheten. Och Jesus tar de tre liknelserna i rad för att säga någonting om hur viktigt det är att låtsas fromheten få ge vika för sann ödmjukhet i hjärtat och insikt om min desperata situation om inte Gud finner mig. Den här liknelsen får jag inget grepp om faktiskt. Jag har fightats med den under många år, ska jag säga. Jag tyckte att en av höjdpunkterna för mig i att förstå den var när jag bara av en händelse läste i Svenska folkbibeln, den här alternativa översättningen, och såg att man hade valt som rubrik över de här berättelserna uttrycket den återfunna penningen och den återfunne sonen. Tänk att man ska behöva vänta så länge för att få liksom en uppenbarelse över att ja, men det är ju det som är poängen. Oj, 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 så många predikningar jag har hållit om den förlorade sonen. Men det är ju inte det som är poängen alls egentligen. Kärnan är ju det att du som upplever dig förlorad på något sätt, förlorad för glädjen, för livet, för meningen, för tryggheten i Guds gemenskapen, du kan alldeles av nåd bli funnen igen av Gud, återfunnen. Men Jesus tar ju ingen enkel väg för att komma fram till den poängen. Han ger sig in i de svåraste av de svåra frågorna, tycker jag. Han berättar om en familjesituation där det finns en far. Var är mamma någonstans? Och två bröder. Var är systrarna? Ja. Jag vet inte om Jesus är på jakt efter hederskulturen, men det finns någonting i den här berättelsen som pekar i den riktningen. Som att han verkligen på djupet ifrågasätter och exponerar sina lyssnare mot ett sätt att sortera upp människor i vilka som är viktiga och vilka som är oviktiga, vilka som är funna och vilka som är förlorade. Och så vänder han allt sammans i sluttampen. Det är ju inte konstigt att han får åhörarna med sig, tror jag, den första biten av berättelsen. När de hör honom beskriva en far som ju ändå ska vara på något sätt kung i sitt hus, respekterad och åtlydd, sitta i höga församlingar i sitt samhälle och vara respekterad, när han beskrivs som en lite vek, lite fjantig typ, som när den yngste pojken i huset kommer och säger jag vill ha mitt arv, inte säger sitt ner, håll tyst, vet din plats, utan ger honom pengarna, någonting som i och för sig inte var helt rättfärdigt, men som var så pass uppseendeväckande att det för resten av pappans liv skulle heta om honom att han gjorde sin yngste son till viljes. Det var inte fint. Det var inte respekt. Och så var det den äldste sonen, han som skulle få dubbelt så mycket som sin yngre bror i ett normalt arvsskifte. Han som gick fars ärenden, som höll systrarna i schack så att de inte gick och blev kär i fel person. Den äldste sonen, en man med makt i faderns hus, som också på något sätt blir snuvad på allt sammans. Och han sitter ilsken när festen började. Inte alls konstigt. Tvärtom, ganska naturligt att det var så. Det här väljer Jesus som scenario för sin berättelse om att bli återfunnen. Jag tycker han är modig. Jag tycker han är djärv i att utmana sin samtids kulturella preferenser. Det är svårt att riktigt översätta det i svensk kultur i 2000-talet. Men han skulle säkert ha rört vid många utav de där heliga korna, om man så får säga, som vi omhuldar och tycker är svenska värderingar. Detta märkliga uttryck. Och så ger han sig in i nästa svåra fråga, den om att dela på arvet. Den som har varit i närheten utav ett arvsskifte vet vad jag talar om. Det kan bli helvetet på jorden nästintill. Det kan splittra familjer. Det kan slå sönder relationer för all framtid. Syskon slutar tala med varandra. Föräldrar som försöker planera så det ska bli så bra som möjligt står där snopna och upptäcker att det blev helt fel det här. Så blev det ju. Han hade ju ändå fostrat sin son till respekt. Men respektlös säger han, ge mig min rätt. Och Jesus talar på det sättet naturligtvis om själviskheten, om habegäret, om materialismen som hade slagit sina klor i den här unge mannen. Och som därför nu ska ha sin del. Och med sin del gör han det vi så lätt gör, förslösar det fort och snabbt. Och tiden rusar, händelserna följer i en stridström. Det blir hungersnöd, det blir svält, det blir elände, fattigdom, nöd. Och så en dag när han sitter där med fåren, grisarna var det ju, ja. Det var inte så fromt. Det var inte så pastoralt. Det var smutsigt och eländigt som livet kan bli för en människa. Det var då när den sötaktiga doften från de kokade johannesörtsbönorna serverades till grisarna men inte till honom, som minnet vaknade. Det är intressant det där med luktintryck och minnen. Det påstås ju att lukten är en av de viktigaste åtkomstmöjligheterna till minnen. Har ni varit med om det? Häromdagen när jag satt ute i trädgården, en av de få dagarna som man har kunnat göra det så här långt, så passerade en ung man på en moped ute på gatan. Och den där mopedmotorn, jag vet inte hur den var ställd, men den hade en väldigt distinkt lukt från förbränningen utav bensin. Och när den lukten nådde mitt öra så kastades jag från en stol i Kvidinge, 67 år, nej vad är jag nu, 69 år gammal, till en liten mopedsadel bakom min pappa när jag var 5 år gammal och vi åkte genom skogen i Folkesgården i Värmland bort för att plocka bär. Plötsligt var jag en liten grabb. Med ett enda litet luktintryck gjorde jag en tidsresa som Back to the Future aldrig kan klara av. Luktminnet skickade honom tillbaka hem. Från platsen bland grisarna. Hem till middagen som nog ändå mamma hade fixat. Där han tillsammans med alla de som arbetade på fälten i hans faders hus hade så mycket mat att äta. Kanske också serverades det kokta bönor från johannesörtsträdet. Det var inte ovanligt att det också var människoföda. Så han kanske just fick det där luktintrycket och plötsligt slog det honom. Det finns en annan plats för mig. Det finns en annan möjlighet. Hur många daglönare i min faders hus har inte mat i överflöd? Och här är jag. Här är jag. Så började hans resa till att bli den återfunne sonen. En minnesbild. Vi är inte så bra på minnen i vår tid. Och i kyrkan kallar vi det väl ofta för nostalgi, att drömma sig tillbaka. Men jag behöver bara höra ett ord som torpkonferensen för att göra min lilla tidsresa tillbaks när jag som 20-åring satt i torpladan och hörde Frank Mangs predika. Och jag beslutade mig för att jag måste bli predikant. Ja, vi har alla de där minnena. Tänk om de kunde få bli heliga för oss på ett sånt sätt att de hjälpte oss att göra livsavgörande resor till den plats där Gud möter oss. Mm. Fariserna, de lyssnade på Jesus. Jag tror att de gjorde det. Därför att när evangeliet kom att predikas i Jerusalem månaderna och åren efter pingstdagen, då står det att det var många av fariserna och många av prästerna som kom till tro. De gjorde minnesresor, tror jag. Aha, nu förstår jag. Det var det där Jesus talade om. Jesus tog inte lättvindigt på att vända Gud ryggen. Eller sin far i liknelsen. Det var inte det som var tanken. Jesus ger anledning till att verkligen på allvar reflektera över den materialism och den värderingskris som den unge mannen hade som fick honom att förslösa allting i sitt liv. Det tog han inte lättvindigt på. Inför Gud, inför himlen har jag syndat. Synden var allvarlig. Jesus talade allvarligt om synd. Inte så där modernt eller postmodernt som vi lätt gör när vi beskriver det som ganska oviktigt att ha syndat. Men fariserna hade fel. Den fariseistiska, den skenheliga bilden är felaktig. Bilden av den andre är fel. De såg på den återvändande sonen som den enda som hade gjort fel. Bilden av fadern som de hade den var också den fel. Och bilden av dem själva var fel. Jesus ställer till rätta med en bild av att den som är förlorad kan bli återfunnen. Det finns hopp för din framtid. Du kan komma rätt. Bilden av fadern. När han springer, eller i Jesu berättelse i alla fall, springer längs vägen sin son till mötes. Då korrigeras gudsbilden så att hela världen skakas. En som söker upp det förlorade. Guds mission. Gud är en missionär som söker efter det förlorade. Och det ger en rätt bild av vem du och jag är. Vi får av nåd identifiera oss med honom som var förlorad men är återfunnen. Och vi får tacka Gud för den nåden som vi har fått på det sättet i Kristus Jesus. Vi ber. Tack Jesus för att du var så modig att utmana skenheliga föreställningar om svart, vitt, rätt, fel, innanför, utanför. Du tog sekterismen i örat var du än mötte den. Tack att vi får komma nu här idag och erkänna vår längtan efter att få tillhöra dem som du har återfunnit. Jag ber speciellt för den eller dem som känner att det här, det berör mig. Jag behöver finna vägen. Minnena måste få vakna igen av hur det är att sitta vid den himmelske faderns bord och njuta av hans gåvor i gemenskap med de andra. Amen.